Den gula hästen av Agatha Christie. Inläst av Anders Mossling för Saga. Förord av Mark Easterbrook. Det tycks mig finnas två metoder att ta itu med den märkliga affären med gula hästen. Den vite kungens maxim i all ära, men det är svårt att uppnå enkelhet. Man kan med andra ord inte börja från början, fortsätta till slutet och sedan sätta stopp. Var är början? Vid vilken punkt i historien börjar ett visst skede av den? I det här fallet kan man börja just då fader Gorman lämnar sin prästgård för att besöka en döende kvinna. Eller man kan börja tidigare. En viss kväll i Chelsea. Eftersom jag själv skriver större delen av berättelsen, kanske det är där jag ska börja. Kapitel 1. Mark Easterbrooks berättelse. Espressoapparaten bakom min axel väste som en ursinnig orm. Det låg något dolskt, för att inte säga djävulskt, över det oljud som den åstadkom. Kanske det mesta av vår tids buller har den karaktären, tänkte jag. Skrämmande ilskna ylandena från jetplanen som sveper fram genom rymden. Det dova hotfulla dånet från ett tunnelbanetåg som nalkas i sin tunnel. De tunga långtradarna som får ens hus att skaka i sina grundvalar. Även de moderna hushållsredskapens diskreta buller innehåller, helt bortsett från deras nyttiga funktioner, något av ett hot. Diskmaskinerna, kylskåpen, tryckkokarna, de vinande dammsugarna. Alla tycks de säga, akta dig, jag är en ande som slavbundits i din tjänst. Men du behöver bara släppa efter på din vaksamhet, så. En farlig värld, ja, sannoliken en farlig värld. Jag rörde om i den rykande kopp som ställts fram åt mig. Den doftade angenämt. Vad vill ni ha till? En läcker smörgås med banan och bacon på. Jag tyckte det var en lustig sammanställning. Bananer förband jag med barndomen, eller någon gång flambé med socker och rom. Bacon hörde för mig oupplösligt samman med ägg. Men är man i Chelsea så bör man äta på Chelsea-vis. Jag beställde en läcker banan- och baconsmörgås. Även om jag bodde i Chelsea, det vill säga att jag hade hyrt en möblerad våning där under de tre sista månaderna, var jag i alla andra avseenden en främling i de trakterna. Jag var sysselsatt med att skriva en bok som behandlade vissa aspekter av mongolisk arkitektur. Men för mitt arbetes skull kunde jag lika gärna bo till Hampstead, eller i Bloomsbury, eller Streatham, som i Chelsea. Jag var blind för allt i min omgivning, bortsett från mina arbetsredskap. Och den trakt som jag bodde i var mig fullständigt likgiltig, eftersom jag levde helt i min egen värld. Men just den här kvällen hade jag råkat ut för den häftiga reaktion som varje författare känner till. Mongolisk arkitektur, mongoliska kejsare, mongoliska levnadsförhållanden och alla de fascinerande problem som de förde i släptåg blev med ens till stoft och aska. Vad hade de för betydelse? Varför vill jag skriva om dem? Jag bläddrade tillbaka några sidor i det jag hade skrivit och läste om det. Det lät lika uselt hela vägen igenom. Illa skrivet och märkvärdigt intresselöst. Vem som än hade sagt historia i Bosch, Henry Ford, hade haft fullständigt rätt. Jag sköt undan manuskriptet med avsmak, reste mig och såg på mitt armbandsur. Klockan var nästan 11 på kvällen. Jag försökte komma ihåg om jag hade ätit middag. Att döma mina inre förnimmelser hade jag inte det. Lunch? Ja, Pateneum. Det var länge sedan. Jag gick och tittade efter i kylskåpet. Där låg en liten överbliven bit skrumpen tunga. Därav kom det sig att jag gick ut på Kings Road och slutligen slank in på en espressobar med namnet Luigi i rött neonljus tvärs över fönstret och nu ägnade mig åt en smörgås med bacon och banan. Medan jag funderade över den hotfulla innebörden av nutidens buller och deras atmosfäriska verkan. Allesamman hade de något gemensamt med mina tidigaste pantomimminnen, tänkte jag. Hin onde som kom uppfarande ur underjorden omvävd av rök. Falleluckor och fönster som utdunstade det ondas infernaliska makt och utmanade och trotsade en god ruterfe. Eller något liknande namn, som i sin tur viftade med ett till synes anspråkslöst trollspö och med entonig röst deklamerade förhoppningsfulla banaliteter om det godas slutliga seger och förebådade den ofrånkomliga visa för dagen som aldrig hade något att göra med handlingen i just den speciella pantomimen. Det kom plötsligt för mig att det onda kanske av nödvändighet alltid var mer effektfullt än det goda. Det måste lysa och briljera. Det måste chockera och utmana. Det var labiliteten som anföll, soliditeten. Och till slut skulle soliditeten alltså vinna, tänkte jag. Soliditeten kan överleva. Den goda fens banalitet, den entoniga rösten, de rimmade versparen, den ovidkommande vokala uppgiften om att det löper en slingrande väg ner för berget till den gamla, gamla stad som jag har kär. Till synes bara en samling eländiga vapen, och ändå skulle de vapnen ofrånkomligt överleva. Pantomimen skulle sluta på det sätt som den alltid hade slutat. Trappan och ensam.